Och Herre, tack för att vi får vara här idag. Att vi har den här stunden här och nu. Tack för att vi är här nu för att vi har valt att komma hit. Vi har hörsammat kallelsen att komma till ditt hus, Herre, till den här, att mötas inför ditt ansikte. Och tillbe dig och lovsjunga dig och dela livet och ta emot av dig och ge av oss själva till dig, Herre. Tack att vi får vara här nu och vi är inte någon annanstans. Nuet är det som vi har här och tack för att du är här, Gud. Vilken förmån, vilket tillfälle det är att få möta universums skapare, universums konung, världens frälsare. Herre, rör vid oss var och en idag. Tack för att du vill göra någonting i våra liv, Herre. Du vill röra vid oss och möta oss och kalla oss till en djupare vandring med dig, Herre. Jag ber att vi ska få höra till ditt ord idag, att vi ska få röras av ditt ord idag, Herre. Jag ber att låt varje ord som inte är bär någon frukt, Herre, låt det få försvinna in i glömskan och att vi får ta med oss det som är gott och som är, bär frukt i våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Ja, idag ska vi ge oss in i Romarbrevet, första av tre söndagar. Tre söndagar är ju egentligen på tok för lite när man ska försöka tillgodogöra sig hela Romarbrevet. Men vi har inte den ambitionen att vi ska tillgodogöra oss hela Romarbrevet på tre veckor, utan vi ska landa i tre stycken nyckeltexter, kan man säga. Så idag får jag förmånen att inleda detta. Vi fick en bra introduktion förra söndagen av Samuel till Paulus. Vem Paulus var, hans väg till, från den han var till den han blev. Paulus är en person som vi får möta mycket i apostlagärningarna och som är en väldigt aktiv, färgstark person. Och mycket starka övertygelser och starka åsikter. När han får möta Jesus på Damaskusvägen så gör han en helomvändning från att vara hatisk och full av mordlust till att bli en av de mest hängivna efterföljarna till Jesus. Och en av de mest produktiva. Det är ju en stor samling av Paulus texter som finns, som vi läser idag i Nya testamentet. Ett av de texterna är Romarbrevet då. Och Romarbrevet är antagligen skrivet någon gång i slutet på 50-talet efter Kristus. Paulus är i Korint och skriver. Han har ju börjat sin missionsgärning, om man säger så, genom att resa runt i Mellanöstern. Och han har utgått ifrån Korint och från Antiochia och från Jerusalem och varit hans basen. Han har rest runt och planterat församlingar och predikat evangelium i tid och otid för folk som vill höra och folk som inte vill höra. Och när Paulus skriver detta brevet så är han i Korint och han skriver till de kristna i Rom. De breven har ju ofta fått namn ifrån mottagarna, inte från där skribenten befinner sig just då, utan det är till de kristna i Rom som Paulus skriver. Paulus har inte planterat den här församlingen. Många av de här breven han skriver är till församlingar där han har varit, predikat evangelium, en församling har grundats och sen när Paulus har rest vidare så har han sen återkopplat till församlingen, skrivit brev, svarat på frågor och följt upp och ser hur det går för församlingen där. Så är inte fallet med de kristna i Rom. Fastän Paulus är romare, romersk medborgare och jude, så har han inte varit i Rom och predikat evangelium, utan han skriver till en församling som redan är där. Och jag vet inte om ni minns det, men när vi pratade om Petrus och Cornelius och den här, när Petrus reser och möter Cornelius och predikar evangelium för honom, så pratade vi om det här och noterade att det verkar som att, men ibland det går evangelium och Guds ande liksom går i förväg. Det är inte alltid så att evangelium liksom bärs av någon, utan här ser vi att evangeliet redan har nått till en plats där Paulus inte har varit. Fastän Paulus var den stora missionären som spred evangelium i den då kända världen, så alltså evangeliet har stuckit före Paulus. Och Paulus får för en gångs skull finna sig vara lite på efterkälken till evangeliet. Så han skriver till en församling som redan finns. Det är antagligen inte en så stor församling. Det kanske är ett hundratal medlemmar. De flesta är antagligen inflyttade. Så man har flyttat från olika platser från i Romariket, hört evangelium, och så har det liksom bildats en församling. En liten skara, kanske inte så mycket större än vår församling här. Men till skillnad från lilla Vädjegrå så är det ju miljonstaden Rom som de här kristna samlas i, en liten, liten församling. Och Paulus, när han skriver detta, han har planer. Han tänker hela tiden ett par, liksom, ja, men vad är nästa steg? Vart ska jag ta vägen härnäst och vad ska jag göra härnäst? Det är liksom, han sitter inte bara och väntar på att något ska hända, utan han är oerhört aktiv och produktiv. Och hans plan, det är att han ska resa till Rom. Och Rom har han en tanke ska bli hans nya bas lite grann. För han ska resa vidare västerut. Han ska till Spanien och predika evangelium härnäst, har han tänkt. Så han skriver ett brev till Rom för att introducera sig själv, presentera vem han är, som om de inte visste vem han var. Men med planen att komma dit och besöka dem och, som han säger själv, kanske få skörda någon ytterligare frukt där i församlingen. Men planen då är att först ska han resa till Jerusalem, för det har samlat sin pengar till de fattiga i Jerusalem, och så ska han lämna över den gåvan, och så sen ska han resa vidare. Och brevet sänds antagligen med en medarbetare till Paulus. När man läser igenom Romarbrevet, så i slutet där, när det kommer lite hälsningar och sånt, så kan man läsa lite mellan raderna att brevet överlämnas antagligen av en av Paulus närmsta medarbetare, Foibe, eller Febe som hon heter i en äldre översättning, som kommer och som Paulus uppmanar, ta emot henne och hjälp henne på alla sätt. Och det är antagligen hon som kanske lämnar detta brevet då. Så det är lite bakgrund. Rom, den här miljonstaden, och sen den här lilla, lilla församlingen med brokiskara inflyttade människor, säkert en mix av hedna kristna och människor med judisk bakgrund. Paulus känner dem inte. Han har lite så här aningar, folk som har flyttat dit kanske, som han har haft kontakt med tidigare, men det är inte hans församling på det sättet. Så han skriver det brevet, presenterar sig, men antagligen så är det så att Paulus rykte har ju gått honom i förväg. Idag när det sprids rykten så går det ju så här fort via sociala medier, och någon skriver någonting och sen har han sanning. De säger ju att lögner och rykten sprids över nu totalt slaktar jag det här talesättet, men sprids över jorden medans sanningen knappt har kommit ur sängen, eller vad det man säger. Det är så här, rykten sprids ju så här fort idag, och rykten sprids även i den antika världen, fast det tog lite längre tid. Men antagligen så visste man vem Paulus var. Han var ju en kontroversiell figur i den tidiga kyrkan. Jude och romersk medborgare, och med sin bakgrund så klart att fortfarande folk kanske tänkte att, men vem är han egentligen, och vi vet ju vad han har gjort. Och när den kontroversen har lagt sig med hans bakgrund och allt vad han har på med att förfölja kristna och ha ihjäl kristna och stena och så vidare, så blev han istället kontroversiell på andra sätt, för att han gav sig ut och började predika för hedningar. Och de judiska kristna tog anstöt av det. Vem är han som ska de ta del av det som det är ju vårat det här? Han kan inte gå ut och predika och jämställa. Och så lite av det här syftet med Romarbrevet är att på något sätt förklara vad är evangelium och varför är evangelium till för alla. Varför är inte detta exklusivt för judarna, utan varför är evangelium goda nyheter för hela skapelsen och inte bara för den här utvalda skaran. Vi kan väl läsa den här texten som vi ska läsa idag. Så har vi någonting att utgå ifrån. Och vi läser faktiskt från början, kapitel 1. Och så läser vi de åtta första kapitlerna. Nej, jag skojar. Vi ska läsa de 17 första verserna. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga härkomst var av Davids ett och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Först och främst, jag tackar alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro. Gud, som jag tjänar med min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son, kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner. Jag ber att jag äntligen ska få möjlighet att resa till er om det är Guds vilja. Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av andens gåvor för att ni ska bli stärkta. Eller snarare för att vi tillsammans ska få tröst genom vår gemensamma tro, er och min. Jag vill att ni ska veta, bröder, att jag ofta fast hittills alltid kommit något i vägen. Har tänkt besöka er för att kunna skörda någon frukt bland er, liksom bland alla andra hedningar. Greker och barbarer, lärda och olärda, alla har jag skyldighet emot. Därav min iver att förkunna evangeliet också för er i Rom. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. Så här möter vi alltså Paulus. Han gör sin introduktion, berättar vem han är och om sin uppgift och varför han vill besöka församlingen i Rom. Och vi ser att han har haft för avsikt att besöka församlingen många gånger tidigare, men det har alltid varit något förhinder. Vi vet att när vi läser Apostlagärningarna sen så vet vi att Paulus kommer till Rom, men det blir inte riktigt enligt de planerna som han har tänkt, utan han förs till Rom som fånge och kommer inte vidare till Spanien, utan han blir kvar i Rom till slutet av sitt liv. Men så är det ibland med våra planer. Men Paulus drivs av den här ivern och han vill besöka den här församlingen och få träffa dem och styrka dem och bygga upp dem och ge dem, förkunna evangelium för dem. Och vi kommer fokusera främst på de här två sista verserna i det här stycket, vers 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. Paulus säger att jag skäms inte för evangelium. Och det kan man ju fråga sig, varför skulle han skämmas för evangelium? Vad finns det för anledning att skämmas för det? För Paulus i sin tid, såklart, så han, evangelium för det första då är ju de goda nyheterna. Det är ju, betyder goda nyheter bokstavligen. Kanske var det så att, jag menar, Paulus han predikar ett evangelium om en som har blivit korsfäst. Alltså den största skammen av alla, att bli avrättad och upphängd på det sättet, är ju den ultimata skammen. Så kanske är det så att Paulus menar att det här skammen i korsfästelsen, jag skäms inte för det, för det är en kraft. Men jag tänker att den här frågan, varför, alltså jag skäms inte för evangelium. Om vi tänker på våra dagar och våran tid, vårt liv här och nu med människor vi möter. Vad finns det för, jag menar, den här frågan är kanske relevant för oss idag. Finns det någonting som gör att vi kanske ibland skäms för evangeliet eller skäms för vår tro eller skäms för att kanske associeras med andra kristna på olika sätt? Och det är, jag kan tycka att det är en helt irrelevant fråga. Visst, vi ska inte skämmas. Vi kan säga nej, men vi skäms inte för evangelium. Vi vet ju vad vi tror på. Vi är ju liksom, vi vet ju evangelium. Vi känner till de goda nyheterna. Vi vet ju att Jesus är världens frälsare. Han är vår frälsare. Han är världens konung. Men det kanske finns saker och ting som ibland gör att, åh nej, vad jobbigt det blev nu. Och i det här sammanhanget så är det knappt så att jag känner att jag vill säga att jag är kristen. För att det är så, det är för mycket negativa associationer. Och många av oss kanske kan identifiera oss med det och känna det ibland. Att det, ibland är det inte så jätteroligt. Ibland är det, finns det tillfällen då man skulle känna att, nej men jag håller nog bara tyst. Jag vill inte liksom dras in i det här och det är för mycket negativt. Och det är ju inte någonting nytt för vår tid. För Paulus var det ju att associeras med det här skamliga med korsfästelsen och att ha en konung som dog genom att bli korsfäst och uthängd och upphängd på det sättet. Och ser vi genom historien så har vi en massa saker som har gjorts i Jesu namn och som har gjorts i den kristna trons namn. Vi har korståg, vi har rasism, vi har kolonialism. En massa olika faktorer där man kan känna att nej, det är så mycket smutsigt och det är så mycket tråkigheter i vår historia, så ibland känner man att nej, men jag vill inte ha med detta att göra. Jag önskar att jag kunde få bara liksom skala bort det här. Om jag kunde få kalla mig något annat än kristen, jag vill inte associeras med det. Och jag tror att vi ska inte vara rädda för det, för folk kanske får en bild, man har förutfattade meningar. Nej, men Gud verkar ju vara bara någon som längtar efter att döma och som bara väntar på tillfället att få göra livet surt för oss. Och den tro som jag hör andra kristna prata om, och den Gud, det är bara negativt och det är bara en Gud som vill oss illa. Det är en Gud som man kanske ser på, den enda bilden har av kristna är kristna som är ute och liksom, nej men de vill göra livet surt för alla andra nästan. Nej men man är ute och man är mer definierad av vad man är emot än vad man är för, kanske. Jag tror inte vi ska vara rädda för att ta upp allt det där negativa. Möter du en människa som bara, nej men kristen tro, det där vill jag inte ha att göra med. Jag kan inte tro på en Gud som bara liksom den här vredens Gud som bara vill döma och förgöra och vill göra livet surt för oss. Och så ta upp det där, lyft upp det till ljuset och säga nej, men jag förstår allt det där och det vill jag inte heller ha med att göra. För visst, den Gud som vi tror på är ju en Gud som älskar, en Gud som vill allt gott. Vi tror på en Gud som vill ställa allting till rätta. De goda nyheterna i evangelium är ju att Israels konung, Israels Gud är kung. Den Gud som vi får möta i Gamla testamentet och hela vägen igenom och som vi sen får möta i Jesus Kristus är ju den som sitter på tronen idag. Den här som gav sitt liv för oss. När vi pratar om evangelium så är ju detta en term som är väldigt välbekant för de här läsarna, mottagarna av Romarbrevet. När de pratar om evangelium så är det ju en term som när en kejsare tillträdes till makten, en ny kejsare skulle sätta sig på tronen i Rom, så var det just förkunnades det med ett evangelium. Det var goda nyheter, nu är det en ny kejsare. Och så förkunnades evangelium, de goda nyheterna. Och en del av kejsarens titel var just Guds son. Så när Paulus predikar att Jesus är Guds son och det här är evangelium, så är det att det är en annan kejsare som sitter på tronen. Och genom Jesu uppståndelse och genom att Jesus har dött och uppstått så är världen ny. Det är en ny tillvaro, en ny skapelse. Och det är de goda nyheterna som Paulus vill förkunna. Och det här evangeliet är inte bara ett erbjudande. I vår tid så är det kanske lätt att vi presenterar den kristna tron, vi presenterar de goda nyheterna om Jesus som någonting. Ja, men här är ett bra erbjudande till dig. Ska du inte ta och passa på nu? Vi har ett extra bra erbjudande på Jesus här. Det är liksom, ditt liv kommer bli lite bättre och allt kommer kännas lite godare. Det kommer lite annat steg när du kliver upp ur sängen på morgonen och det kommer kännas lite extra bra. Jag vet du har ett gott liv och sådär och det känns bra, men ska du inte ta det här också lite som ett ytterligare tillägg? Det är liksom som ett litet, vi delar ut ett litet reklamblad, men det är ett bra erbjudande. Du kan ju testa och se om det är någonting för dig eller inte, men när vi predikar evangelium så är det inte bara ett erbjudande utan det är en ny verklighet vi pratar om. Så här, det här är ett faktum. Detta är vad som har hänt. Jesus Kristus är Herre. Och du kan inte bara välja att acceptera det eller inte utan det är ett faktum. Jag ska citera teologen och förkunnaren Hans Johansson som har skrivit en väldigt bra bibelkommentar om Romarbrevet. Han skriver så här. En väldigt bra parallell. Det är inte så att när evangeliet om en ny kejsare gick ut, spreds över Romarriket, så var det inte att de gick ut med och formulerade med att känner ni att ni behöver en slags romersk imperieupplevelse så rekommenderar vi att ni underkastar er Nero. Så var det inte, utan det är en ny kejsare. Underkasta er. Här är ett nytt faktum, det är en ny verklighet. Vi har en ny kejsare på tronen och det här är vad ni har att förhålla er till. Och så är det på samma sätt. Sen har vi ju kanske inte riktigt den här kejsarkulten och tvånget på det sättet. Visst finns det ett gensvar hos oss. Men det är en ny verklighet. Det är inte bara så att ja, det har kommit en ny kejsare. Om du känner för det så kanske du kan underkasta dig honom. Nej, utan det här är ett faktum. Det är en ny världsordning. Och så är det med evangeliet om Jesus Kristus också. Det är någonting nytt som har hänt. Och Romarbrevet har ju lätt blivit en sån här sak som vi läser, för det är ju liksom, det är kanske en av de mest omfattande liksom, teologiska utläggningarna som vi har av evangeliet om Jesus Kristus som Paulus gör. Han är inte i Rom i rent fysiskt att förkunna, men det här är det närmaste han kommer att predika evangelium för romarna. Det är inte en uppsättning doktriner, det är väldigt lätt att läsa de här orden och börja dissekera vad betyder alla orden. Och vi ska stanna upp lite vid några olika ord för att jag tror det är viktigt att få en rätt förståelse av dem. Men evangeliet är inte en samling trossatser. Det är inte bara liksom en trosbekännelse eller ett antal doktriner som vi skriver under på. Det är inte ens berättelsen om vad Gud har gjort i Jesus, utan evangeliet är Guds kraft, står det här i de här verserna. Det grekiska ordet är dynamis. Det är så Paulus definierar evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar. Sen kan vi beskriva det här och försöka förklara det på olika sätt. Men det är liksom en urkraft. Det är någonting som vi inte riktigt bara kan ruta in och boxa in och definiera och säga så här förklarar evangelium. Utan evangelium är ett kraft som gör någonting. En Guds kraft. Och syftet med den här kraften är att rädda, att hela, att ställa till rätta. Det är inte en kraft som försöker hävda sig och bevisa sin makt, utan det är en kraft som är självutgivande. En kraft vars syfte är att rädda. Rädda alla. Rädda juden först, men också greken, som Paulus säger här. Och sen pratar Paulus om det här ordet rättfärdighet, och det är ju jättespännande. Och det är ju ett ord som har... just de här verserna är ju någonting som har varit som en stötesten och varit en konflikt, källa till konflikt i kyrkan i alla tider. I evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Och då är ju frågan, vad är den här rättfärdigheten då? Vi har ju till och med så att vi har en reformation på 1500-talet som ligger, liksom som, vars grund ligger i det här. Vad är definitionen av rättfärdighet? Vem är rättfärdig? Vem kan bli rättfärdig? Hur blir vi rättfärdiga? Massor av debatt och splittring genom de här termerna, de här orden. Ordet rättfärdighet används på massa ställen i Bibeln, i både de judiska skrifterna och i de kristna skrifterna i Nya testamentet. Men det är just det här begreppet, en rättfärdighet från Gud, som är ovanligt. Någonting som har uppenbarats i Kristus. Och ordet uppenbarelse är ordet apokalyps, samma som vi läser om i uppenbarelseboken. Alltså någonting som uppenbarats, någonting som har varit dolt innan men som nu blir uppenbarat på ett väldigt omvälvande sätt. Genom Jesu död och uppståndelse så har den här rättfärdigheten uppenbarats. Och Paulus beskriver detta på ett sätt som är ganska, läser vi det här bara rätt av så är det ganska, jag kan ju tycka att det är ganska krångliga ord rent spontant. I evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. Så en rättfärdighet ifrån Gud och som uppenbaras genom tro till tro. Alltså, jag snubblar lite på de här orden, men vi ska försöka stanna upp och nysta lite i de här. Vad är det för någon tro till tro? Ska jag försöka packa upp de här orden och försöka förstå vad det handlar om? Är det en tro som sprids, en mänsklig tro till tro? Är det en tro från början till slut? Är det Guds tro till mänsklig tro? Det här ordet tro, det syftar inte bara till tro som att jag tror på någonting. Jag tror att det är, att solen skiner. Jag är inte helt säker, men jag tror det. Om jag tittar ut genom fönstret så, ja, jag kan se att himlen är blå, så jag tror att solen skiner. Det är inte den typen av tro, utan... det har mer av en trofasthet att göra. Någonting, en tro som står fast vid någonting. Någonting som man inte kan se men som ändå är sant. Jag tror på det. Och från tro till tro. Det alltså handlar om att Gud är trofast. Guds trofasthet och vår trofasthet gentemot Gud. Alltså trofastheten och tron börjar ha sitt ursprung i Gud. Det är Gud som är initiativtagaren. Gud är fortsatt trofast även om vi förnekar. Gud är trofast mot hela sin skapelse, vilket vi kommer se senare i Romarbrevet. Men våran tro är grundad i Guds trofasthet. Om inte Gud hade varit trofast, om inte Gud hade varit den som initierar allt det här, om Gud inte hade varit den som hade sträckt sig ut till oss, så hade våran tro varit meningslös. Det är inte så att vi kan frammana en tro att tvinga fram någonting, utan Gud är trofast mot oss. Genom hela historien, genom hela frälsningshistorien, när vi ser hur Gud förhåller sig till sitt folk, så är Guds trofasthet kanske det starkaste kännetecknet. Gud är trofast mot sitt folk. Och den rättfärdige ska leva genom den här, rättfärdige ska leva genom den här tron. Det är inte bara en form av överlevnad, att vi andas och är till, vi kan röra på oss, utan det är ju det överflödande eviga livet det handlar om, livet i Gud. Det här livet är bara tillgängligt på Guds inbjudan. Och att acceptera den inbjudan, det kräver vår tro. Men också den tron kommer ha sitt ursprung i Gud. Alltså vi kan inte tro om inte Gud är den som tar initiativ. Och det är det här hela nådebegreppet kommer in i också. Att Gud är den som gör någonting. Gud är den som sträcker sig ut och möjliggör för oss att gensvara. Och det som är så fantastiskt med detta är också att det ställer upp och ner på hela de här när vi kanske grubblar. Men har jag tillräckligt mycket tro? Tror jag på rätt sätt? Är min tro rätt och riktig? Tror jag rätt på alla avseenden? Tänk om jag tror fel? Men tänk om jag inte tror tillräckligt? Men det är inte våran tro det handlar om. Det är Guds trofasthet. Evangeliet uppenbara Guds trofasthet mot oss på ett så kraftfullt sätt att om vi bara är uppmärksamma så förstår vi att liksom, ja, men det är ju, jag behöver bara gensvara på detta. Jag behöver bara tacka ja till detta. Jag behöver bara kliva in i någonting som redan är förberett. Jag är omgiven av Guds rättfärdighet. Min tro möjliggör att jag kan ta emot detta och leva i det. Men ursprunget, initiativet kommer ifrån Gud. Det är inte du och jag som är duktiga nog att tro evangeliet, eller vi lyckats få svar på alla frågor och då fattar vi det och då kan vi ta emot evangelium, utan evangeliet är att Gud är trofast. Gud är rättfärdigt. Det kommer ifrån Gud som initiativtagare, som alltings ursprung. Guds trofasthet genom historien, Guds världsförvandlande trofasthet har blivit uppenbarad. Och det gör att fokus är inte bara på vårat gensvar, utan fokus på det här är att Gud är trofast mot oss som människor, Gud är trofast mot hela skapelsen. I kapitel 8 i Romarbrevet kan vi läsa hur hela skapelsen väntar. Hela skapelsen väntar som i födslovåndor på att få befrias. Guds trofasthet är emot hela skapelsen, mot hela kosmos. Och därför är det, när vi så lätt fokuserar på att Gud är trofast och rättfärdighet genom tron, och så blir det allting handlar om mig och mitt och det individuella, och man börjar nästan prata om evangelium och tro och rättfärdiggörelse som någon slags juridiska termer. Men det är Guds trofasthet mot hela skapelsen, mot allt skapat. Evangelium är alltså att Gud är trofast mot dig och mig. Trots att du och jag och hela Guds folk genom alla tider har gång på gång gått sina egna vägar och gått ifrån Gud och vänt ryggen till Gud, så är Gud trofast. Och det gör att vi kan sätta vår tillit till Gud. Vi vet att Gud är där. Vi måste ju ha vår tillit till någonting. När du vaknar på morgonen och kliver ur sängen så måste du ha en tillit till att golvet bär dig. Vi har en tillit till någonting. Vi kan säga att nej, men jag har inte någon tillit till någonting annat. Jag är självtillräcklig, det är bara mig själv. Men du måste sätta din tillit till någonting utanför dig. Du måste ha någonting som du kan låta dig vägleda genom livet. Det måste finnas något riktmärke. Vad kan du förlita dig på tillräckligt för att låta dig vägleda dig genom livet? Gud finns där för dig. Gud är trofast och du kan sätta din tillit till Gud. Och det är den Gud som Paulus proklamerar, som är en tillförlitlig grund för alla människor att bygga sina liv på. Och Gud är en aktiv Gud. Gud sträcker sig ut till oss med sin förvandlande nåd och vill röra vid oss. Gud, den här inbjudan den är öppen för oss idag och för hela mänskligheten. Både för juden och för greken. Ingen har någon fördel på något sätt, utan vi är alla syndare. Vi är alla i behov av Guds nåd. Men Gud är nådefull och Gud är trofast. Och Gud är den som sträcker sig ut till dig och mig idag. Och vill röra vid oss. Det här livsförvandlande kraften som evangeliet är, vill Gud röra oss med idag. Och det har inte att göra med hur du och jag tror, om vi tror på rätt sätt eller om vi har rätt formuleringar eller vi ber på rätt sätt eller vi tror tillräckligt eller om vi krampaktigt pressar fram tillräckligt mycket tro, utan Gud är trofast. Allt som behövs är ett gensvar. Så när vi går in i nattvardsfirandet här om en stund och det blir möjligt för förbön också kanske, så du som känner kanske att tron är bräcklig ibland, eller jag kanske känner att jag skäms ibland. Jag vill inte associeras med allt det där negativa. När det pratas om kristna och det pratas om kyrkor, det är skandaler hit och dit, så känner jag bara att jag vill bara vända ryggen till allt det här. Så Gud är inte sån. Gud är trofast. Gud är en god Gud. Gud vill upprättelse. Gud vill helande. Gud vill ställa allting till rätta. Gud vill döma det som behövs dömas, absolut. Men Gud är en trofast Gud som vill sträcka sig ut och röra vid dig och inbjuda dig att få uppleva det här livsförvandlande evangelium. Amen. Gud, tack för att du är en god Gud. Du är konung, du sitter på tronen. Vi ser oss om i vår värld och vi ser makthungriga människor som vill sätta sig på tronen och för sin egen skull och för sin egen vinnings skull. Men tack för att din makt, Gud, din kraft, det är för att förvandla liv. Det är en självutgivande kraft som ger av sig själv För att upprätta, för att hela, för att ställa till rätta. Jag ber att vi idag ska få möta dig, Gud, på ett sätt som gör att vi kan känna att det här vill jag bära med mig. De här goda nyheterna om den här, om Gud och Guds livsförvandlande kraft vill jag bära med mig ut till en värld som behöver det. Behöver få höra de här goda nyheterna. Tack för att vi lever i en ny värld. Vi lever i en ny tillvaro. Att Jesus, när du uppstod på den tredje dagen, så hände någonting. Efter det är ingenting sig likt. Och i den nya verkligheten får vi befinna oss idag, Herre. Därför vi får omgivna av din trofasthet, av din rättfärdighet. Att vi får ta emot och möta den inbjudan som du ger oss idag. Att i dig, Herre, så kan vi få uppleva att du går med oss, Gud. Du är trofast, du finns där. När vi kliver ur sängen på morgonen så bär golvet oss. Du bär oss, Herre. Det finns någonting som kan vägleda oss genom livet. Någonting som är värt att sätta sin tillit till. I Jesu namn. Amen.